Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Är du lite missnöjd med din ekonomiska situation och vill ta saken i egna händer? Varmt välkommen då till detta avsnitt av Smarta Cash med mig Isabella Amadi, där dagens gäst till 100% kommer inspirera till att ta makten över pengarna. Ronja Roms gick nämligen sin egen väg och lärde sig investera i fysiska bostäder och fastigheter, och det är idag hennes heltidssysselsättning. Välkommen Ronja!
Tack! Superroligt att vara här. Jag är så glad att jag får komma och gästa din podd.
Det är jag också. Och jag är så nyfiken på dig och vad sjutton det du har gjort. Du kommer ju dela med dig av din resa från samhällspedagog och anställd till att börja tjäna extra pengar vid sidan om och till att utveckla den sidoverksamheten till bolag. Och så vill jag ju också nämna att du faktiskt har en eminent podd också, Äta, sova, spara. Så spännande det här ska bli.
Ja, jag ser fram emot den här diskussionen. Jag tror att det kommer bli många bra tankar. Inte bara för dig och mig, men säkert förhoppningsvis också för de som lyssnar.
100%. Ja, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och hur ditt liv ser ut idag?
Jo, alltså ni hör säkert att jag pratar muminsvenska. Så jag bor alltså i Finland och är finlandssvensk. Och 5% av finska befolkningen pratar faktiskt svenska. Helt så här att man går i svensk skola och svensk dagis och utbildar sig på svenska på universitet och så vidare. Och det har jag också alltså gjort. Och bor i Borgå som är 50 kilometer från Helsingfors. Jag har 2 barn. En 8-åring och en 6-åring och en man. Och jag och min man har alltså hittat vårt klister i vårt äktenskap, som är alltså fastigheter och bostäder och allt som hör där till. Och det där har alltså en bakgrund med ungdomsarbete, så ungdomar och allt som hör där till är nära till hjärta. Men i något skede så insåg jag att tyvärr så kommer inte det här arbetet på kommunala sektorn med ungdomar att ge mig någon bra pension överhuvudtaget, utan jag kommer troligen att jobba tills jag är 85, för att jag kommer inte ha råd att gå i pension för det. Och det där, och där egentligen börjar min liksom resa, om man kan kalla det som så. Och kommer alltså från en familj där man inte har pratat pengar. Man har inte, eller kanske man har pratat om att det inte finns pengar, men man har inte pratat pengar på något annat sätt. Och det där, och fick liksom lära mig allt på vägen. Att jag har inte haft någon sån här liksom stor kappsäck med mig när jag har gått ut i världen med liksom den här ekonomiska självkänslan eller kunskapen, utan sakta men säkert, och man får ju tacka dagens internet, man hittar liksom vad som helst därifrån, och sen det där, den vägen har jag sen sakta börjat bygga och hoppa faktiskt av arbetslivet nu i januari 2022. Och, det där, och kan nu på det sättet liksom fylla mina dagar med allt som hör där till, med fastigheter och poddarna och allt sånt.
Mm. Så du började som kanske många många ändå gör. Man utbildar sig, skaffar ett yrke, blir anställd. Men vad var det då liksom som fick dig att ändra riktning? Hur kom du på den här idén?
No, jag visste redan från ung att jag ville köpa min egen bostad när jag skulle åka iväg och studera. Jag vet inte egentligen varifrån det kommer. Jag tror det har delvis att göra med det att min pappa har varit inom byggbranschen. Och det där, jag har alltid förstått alltså att äger du din bostad så får du måla väggarna och laga det hemtrevligt. Och jag började det här klassiska, att jag gick till banken. Liksom så fort jag fyllde 19 och jag skulle åka iväg till Åbo för att studera på universitet. Och det där, och banken sa nej. Och jag bara sa, aha, okej, att här trodde man ju liksom att man har då haft konto i en bank och släkten har haft detsamma. Och jag hade jobb och jag hade säkerhet och jag hade liksom allt som man tänkte att man behöver. Men banken tyckte ändå liksom att nej, att nu är du är så ung och det är liksom, det är inte stabilt på något vis. Vi har ju ett lite annorlunda sätt här i Finland när man köper bostäder. Att vi har liksom bostadsaktier. Vi har inte så här föreningar som ni har där i Sverige. Så det är på det sättet lättare att bostadsinvestera här. Så du kan köpa din bostadsaktie och då får du bestämma över den. Och sen hjälper husbolaget till då med resten du betalar ett vederlag. Och det där... Ja, jag flyttade in på hyra. Det fanns inte så många alternativ. Och det där, och sen några år senare så hade jag blivit tillsammans med min nuvarande man. Då var han min pojkvän. Och det där, och jag var så att okej, kan vi liksom testa på nytt att om vi skulle köpa en investeringsbostad. Att då hade jag liksom lämnat det där att okej, att jag köper liksom en egen, utan vi hade köpt ett gemensamt hem och så ville vi ha det. Och då sa banken samma sak igen, att hej, du har en skitlön, rent ut sagt. Jobbar då på kommunala sektorn. Snittar på 2000 euro brutto, så i handen kanske 1600 euro. Och det där, och ja, det var inte möjligt, men den här bankpersonen som satt bakom disken var på det sättet smart att hon sa åt mig att, men hej Ronja, att du får inte själv ett lån för att köpa en etta i Åbo centrum, men du kan göra det tillsammans med någon. Och det där, och så fick jag liksom förstå att jag behöver liksom ta en fjärdedel av lånet, att det skulle jag få. Så då behövde jag ju hitta tre personer som hänger på. Och min man var ju ivrig, vår gemensamma kompis var ivrig och sen min mans lillebror var ivrig. Ingen av oss visste ingenting vid det här skedet, men det där, vi fick lånet. Och det där, och så började vi söka bostad och hitta ganska snabbt sen en etta som var färdigt uthyrd redan. Det fanns en hyresgäst i den. Och det där, och där började liksom den här första resan. Men då tänkte jag nog inte något desto mer på att jag ska bli en så kallad bostadsinvesterare eller att jag ska börja jobba med fastighet. Och det var nog kanske mera tanken att okej, att sakta men säkert betalar hyresgästen bort mitt lån och sen har jag en skuldfri bostad och så kanske jag får 200 euro i månaden sen om 20 år.
Så affärsplanen var helt enkelt att man då hyr ut och tjänar pengar på det sättet?
Jo, precis. Och hyresgästen betalar bort lånet. Och det där, ja, sen 2015 hittade jag börsen. Och då var det också som så att en massa av mina vänner som hade gått någon form av ekonomisk utbildning började prata. Att man ska sätta pengar i börsen och man ska köpa aktier. Och jag hade aldrig ens hört ordet fond vid det skedet. Så jag slängde ju in liksom så här, vet du, 200-300 euro som jag tänkte att jag inte behöver till ingenting. Att jag kan förlora dem om jag liksom, om det händer som så. Köpte helt random bolag utan att ha någon koll. Jag kan berätta att ett av dem gick liksom i konkurs typ nästa år. Så det, liksom, det var inte så där jättelyckat.
Du har gjort lite nybörjarmissar helt enkelt.
Lite. Skulle jag veta att det fanns fonder så skulle jag ha gjort annorlunda. Men världens bästa läxa, de bäst spenderade 300 euro när jag någonsin har satt på någonting. För att det händer någonting magiskt när du själv sätter pengar på spel. Det är ingen skillnad vad det handlar om. Utan du blir intresserad och du börjar följa med. Och du slukar mera information och du blir nyfiken. Och du börjar diskutera saker med människor omkring dig och dina vänner och dina bekanta. Vilket betyder alltså att intresse växer och kunskapen växer och du gör bättre beslut framöver. Och det där, ja, så jag började med ett sånt, småningom blev det alltså ett fiffigt fondsparande efter min första totala liksom, ravinmiss. Och det där, och sen 2018, det var kanske ett sånt brytningsskede, liksom, om vi ska prata om fastigheter, så då har vi liksom grundat vårt första bolag.
Okej, men det är ändå stort. Så ni börjar med att då investera i en bostad. Ni får in hyresintäkter Och sen kommer ni då vidare till, hur kommer ni på att ni ska starta ett bolag? Det känns som ett stort steg.
Egentligen så är det ju inte, det är ju inte stort att starta bolag. Så jag tänker så här, att vem som helst kan vara chef över ett bolag. För det är inte så stor process egentligen. Det är kanske mer den där mentala hoppet som är den här grejen. Och för oss gick det på det sättet att min förstfödde son föddes 2014 och min man var i princip alltså utbränd, kan vi säga, på sitt jobb. Och det där, och vår son sov jättedåligt det där första året. Vi sov i 45 minuters sådana stycken under liksom ett års tid. Och det där, och jag levde på choklad och jag vet inte vad, gott humör. och sen så konstaterade vi att okej, att vår äktenskap kommer inte hålla det här. Han är trött på jobbet, jag är trött för att jag är mamma. Och vi bestämde att okej, att han hade ett gammalt egnahemshus i en fastighet, alltså i sin hemstad.
Vad är egnahemshus?
Alltså en villa.
Okej.
Vad kallar ni det? Är det ett hus, alltså, som är enfamiljshus? Vi bestämde tillsammans att okej, att han åker iväg dit och han renoverar det. Att vi liksom, nu lär vi oss mera. Vi börjar göra. Så vi bodde 2 år på skilda adresser. Så att jag var med barnet, senare blev det barnen i Åbo. Och han renoverade i Hangö. Och så var vi där på veckosluten och hjälpte till. Och det där, under den tiden så på något vis insåg vi båda att okej, det här med fastigheter och renoveringar och bostäder och allt som hör där till, att det är någonting som intresserar oss. Och vi vill göra det mera, vi vill göra det större. Och vid det skedde hade vi börjat prata i vår kompiskrets och vår familjekrets. Och min mans lillebror Joakim och hans fru Anna, de hade liksom lite samma tankar, att de ville inte heller jobba tills de är 85, utan de ville kanske också börja göra någonting. Och det där, Joakim var faktiskt byggmästare, så han hade liksom en utbildning också som stödde den här tanken, mer än vad jag och min man hade. Vi hade bara ett djupt intresse. Och vi konstaterade att okej, go big or go home. Det fanns inte några andra alternativ, så vi började direkt alltså söka större objekt. För vi var så att okej, det kommer ta en evighet för oss om vi ska köpa en bostad i taget. Och hitta sen faktiskt ett radhus med 8 bostäder som sen slutligen blev vårt första objekt som vi bjöd på och köpte.
Mm-hmm. Och när ni då köpte det, var det att ni skulle renovera upp det och fixa till det också? Eller hur var det då?
Både och. De flesta lägenheterna var uthyrda, men många av dem var i dåligt skick. Alltså tidigare ägaren hade kanske inte riktigt haft hjärta med när man hade liksom fixat till den här fastigheten. Så i början så gjorde vi som så att alltid när en lägenhet blev tom och när en hyresgäst flyttade ut, så tog vi hammaren i handen och så gick vi in dit alla 4 och började peta och försöka fixa till det. Allt gick ju jättelångsamt i början. Det fanns ju absolut, eller ja, en av oss hade liksom lite mer kunskap, men resten av oss hade nog inte så mycket kunskap. Så det tog jättemycket tid och renoveringar drog ut och budgeterna sprack och allt sånt här, sådana nybörjargrejer som det bara hör liksom till att det ska hända, för att det är liksom det bästa sättet att lära sig, är det att man gör de här små eller stora misstagarna på vägen.
Men när ni går på de här nitarna, vad är det som får er att fortsätta ändå?
Jag tror att för mig åtminstone så är det att jag tänker att det här är bara en liten del av min väg. Det är samma sak som när man pratar om börsen och man säger att det kom en coronakrasch och vi dök ner. Men att spolar du tillbaka åt liksom, så att du tittar i ett långt perspektiv, så kommer vi knappast ens se den där dippen om 25 år. Och samma sak tänker jag med mina investeringar på fastighetssidan, att när någonting går åt funders, så att säga. Så om 15-20 år så kommer jag knappast minnas det, eller sen kanske jag förhoppningsvis kan skratta åt det. Att vi hade till exempelvis en jättestor vattenskada här nu i december i ett objekt som vi köpte, och det var alltså på den nivån att vi, när vi öppnade dörren så var det en dusch från taket i den form att röret hade spruckit. Och min första reaktion var bara, jag bara började gapskratta, för det var så komiskt hela den här situationen, att du kan ju inte göra någonting vid det skedet mera, som det liksom regnar inne i vardagsrummet från liksom våningen ovanom. Och jag bara konstaterar att det enda jag kan göra för att min mentala hälsa går igenom den här är att jag skrattar åt saken och jag tar det med ro och konstaterar att livet kommer bära, det kommer lösa sig och jag har människor jag kan ringa och det är bara pengar.
Det är bara pengar. Den här tiden när ni köpte radhuset och så, jobbade du fortfarande som anställd då eller hade du gått över till att ägna dig heltid åt detta?
Nej, jag har faktiskt jobbat som anställd ända fram till 2022. Och det var också nog en sån taktisk grej eftersom banken tycker inte om en familj där båda är företagare eller där en är då inom tecken så här arbetslös för att man jobbar med sina egna projekt. Utan vi valde helt som familj att en av oss går på vardagsjobb och då hade jag lättare att inom kommunala sektorn så var det fanns ganska mycket jobb att få. Och vid det skedet visste jag ju redan att okej, att det här är inte, jag samlar inte min pension härifrån, så den där irritationen mot det där jobbet var inte liksom på samma nivå som det var då tidigare. Så jag fortsatte knalla på och sen helgerna och veckoslutena, det är samma sak, men alltså kvällarna och veckoslutena så satt vi liksom bredvid varandra i soffan och jobbade vidare med bolagen. Så vår soffa här hemma, jag ska faktiskt byta soffa nu här inkommande månad, men alltså typ 7 bolag har grundats i den där soffan och otaliga dörrar och fastigheter har liksom hittats och köpts och liksom jobbas kring där. Men att det betyder också det att jag brukar alltid säga så att man kan inte tro att man kan få allt heller. Vilket betyder alltså att nu har man ju måste välja på vägen. Att mitt gymkort var på paus i något så här 5 år, för det fanns helt enkelt inte tid att gå till gymmet. För att så fort som du stängde datorn på ditt vanliga jobbet så öppnade du din egen laptop och började jobba med fastigheterna. Och våra barn har inte sett en påsk eller en jul eller ett nyår eller någonting där det inte skulle ha involverat. Vi har varit och renovera eller fixa någonting i våra bolag. Men jag tänker att ingen har tagit skada av det. Det är en livsstil vi har valt och nu kan vi småningom börja njuta av den där frukten. Att nu till exempel 2022 är första året som vi har kunnat helt enkelt ta in utomstående arbetskraft för att utföra renoveringar eller byggprojekt.
Och om man tittar då på anledningen till att du gjorde det, tjäna mer pengar. Alltså, hur mycket kan man tjäna på det här och när började ni se positiva siffror?
No, alltså, hela tiden har vi förstått sett positiva siffror, annars skulle våra bolag kanske inte stå kvar idag. Men det beror jättemycket på. Alltså, när man pratar om att man flippar, alltså att du köper en lägenhet eller ett hus här i Finland och som är i dåligt skick. Och så renoverar du den och så säljer du den vidare då för mer än vad du satt fast i renoveringen. Så våra vinster per liksom, objekt har hittills legat mellan 30 000 euro till 60 000 euro. Och då är det ju ofta projekt som är mellan 2 månader till 6 månader långa. Så att en årslön för en kommunalt anställd tidigare liksom, kan du nog lätt kamma in. Sen har vi ju liksom det här året gått in också på att bygga. Vi bygger för tillfället ett radhus till försäljning och vi har också byggt en industribyggnad som vi har sålt. Och de projekterna sen igen så räknar jag med att de kan man leva på liksom flera år om man skulle ha en vanlig kommunal lön. Så det finns ju många olika sätt här att förtjäna pengar samtidigt som alla hyresbostäder hela tiden knallar av på lånerna och i framtiden så kommer vi de pengarna som hyresgästerna betalar. Hyra kommer ju också vara en del av vårt kassaflöde.
Mm. Okej, så för att bara klargöra era intäktsströmmar här, då är det ju dels hyra från hyresgäster, det är också när ni då renoverar upp lite skruttiga bostäder och säljer vidare, och sen så har ni adderat det här att ni även bygger helt nytt för att sälja.
Ja, och det var nog kanske mest så här, det var också av en slump. Jag brukar säga att det mesta av allt jag har gjort är slumpen som har fört. Ingenting har varit så här välplanerat. Det har aldrig funnits en så här jättetydlig businessplan. Det är absolut inte min starka sida. Jag går med känsla och jag går efter bra människor och jag går efter bra teamwork. Och samma sak med det här byggandet. Så det fanns helt enkelt bara ingenting bra att köpa. Vi sökte med det bolaget som vi nu bygger, så sökte vi alltså i ett år ett större objekt att köpa. Att vi ville ha minst 20 nya bostäder liksom med ett köp. Och det fanns inte. Liksom ingen sålde och vi bjöd på en massa, men alla bjöd mera när det var så här, liksom utbud man kunde bjuda, att det var öppet. Och till slut var vi så här att vi måste göra någonting annat. Och då råkade det sig som så att vi hittade en tomt som vi kunde köpa. Och så tänkte vi, men då testar vi på att bygga. Att då vet vi ju åtminstone att kommer det att fungera eller kommer det inte. Och vi gick liksom all in med den tanken att vi tänkte att vi tar det inte bara som en så kallad kassako. Jag brukar säga att jag delar upp mina projekt liksom i tre olika strategier, vi kan ta det senare, men tanken var här alltså att lära sig, få erfarenhet och testa på någonting nytt och också få liksom, hur ska jag säga, njuta av processen, att det var inte, vi kämpade inte mot klockan och vi kämpade inte med en viss budget, utan vi försökte faktiskt, eller har försökt hela vägen liksom njuta av den här processen.
Mm. Vad är de här tre strategierna? Nu blir jag nyfiken.
Ja, det är faktiskt någonting som jag kom på här nu under 2022 när jag funderat att hur vill jag fortsätta i framöver. Och jag tänker som så att för att jag ska vara i balans som en investerare så behöver jag tre olika formers projekt som rullar på samtidigt. En är då en kassako, som alltså med andra ord är ett projekt som jag vet att kommer generera pengar som jag kan leva på så att jag inte behöver ekonomiskt stressa. Sen behöver jag ett passion project, vilket betyder alltså att det är ett projekt som jag går helt bananas med, som jag vet att det finns ingenting som bromsar mig. Alltså, exempelvis det att jag vet att jag behöver inte sälja det för toppen dollar, utan jag kan exempelvis sätta det på hyra efteråt och så kan jag måla alla väggar fast vet du gråa, okej, grått målar ju alla, men fast vet du bruna om jag vill. Och jag vet att det påverkar inte på något vis liksom, försäljningen, utan jag får sätta in all min själ i det projektet om jag då vill. Och sen behöver jag alltid också ett projekt där jag lär mig någonting nytt, för att annars så tröttnar jag. Så har jag de här alla tre bitarna liksom varje år så att de går jämsides med varandra, så då har jag en sån känsla av att okej, att då mår jag också som människa bra, som investerare bra, och då kommer jag liksom framåt hela tiden. Så det här är kanske någonting som jag nu har försökt tänka på hela tiden när vi tar nya projekt, att vart klassar de in och under vilken passar de, och får jag liksom en av alla.
Mm. Vilka skulle du säga är riskerna då med att vara inne i den här branschen?
Ja, alltså nu såklart det finns en massa risker. Det kan gå så som det gick för oss i december, att ett rör spricker och två lägenheter totalt förstörs. Men jag vill ju tänka att den risken är inte lika stor för mig som har flera dörrar redan till lägenheter och hus som det är för någon som om det skulle vara deras första objekt. Så då är det liksom 100% av vad du äger som har tagit skada. Men sådana risker finns ju. Det finns risk att du har en dålig hyresgäst. Det finns risk att lägenheten tar liksom skada. Det finns risk som under vårt byggprojekt nu, så ingen av oss så krig i Ukraina komma. Och att materialerna helt enkelt tar slut. Vi jagar bastupaneler liksom så här 400 kilometer från vårt hem för att helt enkelt liksom få bastuna insatta i det här nya radhuset. Så det är en sån prishöjning som påverkar massor. Otroligt stor risk om man renoverar att du råkar anställa någon som inte är bra, vilket ju kostar massa pengar vid det skedet. Och att du kanske, hur ska jag säga, partner up bad. Inte till exempel ha pratat igenom med din partner som du går in i det här med, att vill ni samma sak och är ni på väg åt samma håll, att där är nog en sån här öppenhet både mot sig själv och med den som man tänker samarbeta med, att man tittar på de här sakerna. Sen däremot så tycker jag att vet du vad du köper och var du köper det, så tycker jag inte att fastigheter är en ganska trygg grej att sätta pengar på, för att under alla dessa tider så har människor behövt ett ställe att bo. Vi alla behöver liksom fyra väggar och ett tak, och det är liksom sen, i synnerhet i Norden, vi kan inte liksom sätta upp ett tält och det där och tycka att vi sover där när det är minus 25. Så det där, det behövs alltid, men såklart att jag började exempelvis investera liksom utanför huvudstadsregionen här i Finland, och det var ju många som höjde på ögonbrynen åt mig och tänkte som så att finns det någon framtid i de här mindre städerna där jag har liksom börjat. Men där vill jag påstå att har du lokal kännedom och du vet att på vilken gata lyktan liksom sist släcks i den staden och du köper där, så då har du liksom placerat dig på rätt ställe med den fastigheten du äger. Att såklart det finns i alla städer sådana områden där man vet som lokal att okej, där skulle jag inte köpa. Och då måste man ju som investerare vara så här humble och inse att okej, jag är inte från den här kommunen eller den här staden, så jag vet inte alla gator. Att då måste jag ju kanske höra mig för så jag får tips av någon annan som är därifrån. Men det där, ja, och det som jag tycker att det är skönt med fastigheter också som minskar då på risken, är det att det är ganska stabilt. Alltså, bostadsmarknaden går inte liksom upp och ner, den dyker inte hela tiden, eller klättrar inte hela tiden, utan det är ganska stabilt, vilket är mycket.
Men det kan ju ändå hända nedgångar. Jag vet inte hur det har sett ut i Finland nu på senaste, men här i Sverige så har bostadsmarknaden varit på nedgång ett litet tag, och våra experter varnar för att ja, men det kan komma liksom ytterligare boprisfall. Är det någonting som du oroar dig för i Finland?
Nu ser vi en liten, på vissa områden för tillfället så ser vi nog att exempelvis försäljningstiderna är längre och du får inte sådana överpris som man fick här för ett år sedan. Men då tycker jag ju själv att det var helt sjukt så som marknaden såg ut i Finland här för ett år sedan under corona. Allt bara revs ur händerna och det fanns ingen logik liksom i de priserna som bads. Så nu tycker jag ju kanske att det på ett sätt har stabiliserats. Att det liksom tjänar inte iväg för tillfället överhuvudtaget. Och sen förstås det påverkar ju då när man ska sälja någonting så påverkar det ju. Men de flesta av våra liksom investeringar är ju ändå så här att köp och håll. Alltså att vi har hyresgäster i dem och de där hyresgästerna behöver fortfarande någonstans att bo. Så på det sättet påverkar ju inte sådana tillfälliga svikter. Men genom alla tider så har ju fastigheterna, åtminstone här i Finland, sakta men säkert liksom gått uppåt. Mera på vissa ställen som i huvudstadsregionen än mindre kommuner. Men att på det sättet så ser jag är man inte liksom i den situationen att man måste sälja just nu av en ekonomisk orsak, så tänker jag att då är det inte så farligt fast det just nu har gått lite ner.
Mm. Alltså, det låter ju så himla häftigt allt det här, hur du liksom gick in som ett blankt blad egentligen från början och nu jag har lärt dig hur mycket som helst. Vad tror du, kan vem som helst göra det här? Eller vad behöver man kunna för att lyckas?
Vem som helst kan göra det här, och i synnerhet på det sättet som jag har gjort det, genom att helt enkelt partner up. Prata om att du vill det här, hitta de människorna omkring dig som är intresserade av samma sak. Är det som så att exempelvis, jag vet att det i Sverige inte går att göra exakt på samma sak på samma sätt, men då finns det ju fortfarande villor man kan liksom renovera upp och sälja. Eller man kan ju också helt enkelt, jag menar, vi ser också på andra EU-länder där vi har funderat att det skulle vara intressant att börja liksom investera där. Man behöver skaffa sig en viss form av grundkunskap, för du behöver veta vad du köper. Men det är också en tjänst man kan köpa. Att jag har många bostadsinvesterare kollegor som helt enkelt alltid ber om en konditionsgranskning av en utomstående partner. Vi har den turen att vi kan göra konditionsgranskningar även själv, för vi har det här kunnande liksom i våra bolag också. Men det finns alltid sätt att komma igång. Och sådär som jag tänker, att åt mig tänkte det liksom falla på det här första nej från banken. Att skulle jag ha liksom fortsatt leva med den tanken att okej, jag får inte lån, banken litar inte på mig, vilket betyder alltså att okej, jag är inte värd ett lån och jag klarar inte av ett lån, så då skulle jag liksom ha stannat där och jag skulle aldrig ha kommit vidare. Att mera se det som så att ett nej är ett nej, men det är, liksom, det är inte ett slutligt nej. Att är det någonting du brinner för, så gå framåt med saken. Och där är ju också Wire Invest, det är ju också ett sätt. Jag vet att Ellie har gästat din podd då. Och det är ju också ett sätt att gå in liksom i fastigheter. Att man behöver ju konkret inte äga de där liksom, liksom ett objekt med fyra väggar och ett tak. Utan du kan göra det här på jättemånga olika sätt.
Mm. Ja, tipsar verkligen om avsnittet med Ellie Elmont, där man kan saminvestera i fastigheter, och då är det ju bara typ som att köpa fonder eller aktier, du går bara in med pengar om man vill det. Allt om det i avsnittet med henne, som var jättespännande. Men en annan grej som jag tänker kan vara lite så här orosmoment är ju privatekonomin när man startar ett eget bolag. Var du själv orolig liksom att inte få in tillräckligt med pengar för att kunna plocka ut en lön och sådär?
Skiträdd. alltså otroligt rädd och försiktig. Och det är också en orsak varför det tog så jättelänge för mig att faktiskt hoppa och faktiskt liksom gå över dit. Skulle det bara vara jag så skulle det vara en annan sak. Men jag har ju två barn och vi har huslån och billån och vet du, massa utgifter som måste fixas. Och för mig tog det ganska länge att lita. Och en grundsak för mig var det att jag var från första början så att okej, jag behöver ha en buffert. En personlig buffert, inte en buffert som jag och min man har tillsammans. Och jag byggde sakta upp en buffert med min dåliga lön och kom upp till 20 000 euro. Och vid det skedet var jag så att okej, nu har jag en egen personlig buffert. Och den här bufferten gör det att om jag skalar ner på allt, jag säljer bilen min, jag sparar in på min levnadsstandard, så då kan jag fast leva ett år på de här pengarna och jag kan försörja min familj ett år med de här pengarna. Och det var nog det jag själv behövde. Nu efter det, så det där själva liksom att starta ett bolag har jag aldrig varit rädd för. För att det är ju bara liksom, det är 15 minuter på nätet och så har du liksom ett bolag som är igång. Men just det där ekonomiska kring det, så det tog nog en tid att smälta, och jag tror att en del är också det att vi som är födda på liksom 80-talet, vi minns 90-talets nedgång, åtminstone här i Finland, så hade vi en sån här 90-talets lama. Och det var bolag som föll och folk blev utan jobb, och det var liksom oroliga tider. Och man har växt upp under den tiden och man minns bitar av det, men man minns inte helheten. Så då blir det ju ofta sådana här skräckhistorier. Och det råkar ju också min pappa vara företagare under den här tiden. Och hade många företagarvänner som det inte gick liksom lika bra som för honom. Så det där, alltså det sitter i, sådana små trauman. Mellanåt så kommer, man förstår inte ens hur mycket sånt som man har upplevt påverkas när man sitter och gör ett beslut idag, i nutid. Men bra har det gått hittills, och det som jag är tacksam för, jag vet inte hur det är i Sverige, men du kan berätta, men att i Finland är det som så att ungefär 300 euro behöver du betala för att få igång ett företag. Men hur funkar det hos er?
Ja, hos oss är det också här kan man ju starta en enskild firma, typ gratis, eller det kanske är någon registreringsavgift tror jag, och sen för att starta ett aktiebolag så tror jag bara man behöver 25 000 idag, och det har sänkts från högre nivåer tidigare, så det är ju inte ouppnåeliga summor helt enkelt.
Ja, och i Finland var det tidigare också just 25 000 kronor då, men att det togs faktiskt bort, och nu är det bara den här registreringsavgiften för ett aktiebolag. Så jag tänker att det är ju någonting som är helt super för unga företagare som är ivriga och vill starta, att det inte finns liksom finansiella hinder så att säga att komma igång, utan man kan köra liksom direkt.
Mm, som du. Du övervann ju din rädsla helt enkelt och tuffade på. Så hur ser planen framåt ut nu?
Planen där framöver ser ut som så att nu i höst faktiskt så blir vårt radhus bli färdigt och det kommer ut i försäljning. Sen får vi nästa vecka veta att får vi sätta skopan i marken på vår nya industribyggnad. Vi har godkänt bygglov men väntar över klagotiden fortfarande. Så det kommer liksom prägla den här hösten, de två sakerna. Och sen kommer vi också att slå upp en villa till försäljning här också som vi kommer börja bygga nu under vintern och nästa vår. Och sen knallar jag på med alla podcasts och evenemang och allt sånt här som man gör till. Och jag har nog konstaterat för länge sedan att jag skulle inte kunna bara ensamt jobba med fastigheter resten av mitt liv, utan jag behöver också det där sociala och få prata med människor och mingla och networka och liksom allt det som kommer till. Och därmed tänker jag just att Instagram, där jag är jätteaktiv, är liksom en bit av det, och sen poddarna är också en stor bit av det. Men alltså mitt mål är to the moon. Jag tror starkt på det att ska vi ändra världen så behöver vi ha pengar. Och världen skulle se hemskt annorlunda ut idag om kvinnor skulle vara liksom, om det skulle finnas en massa miljonärer som är kvinnor, så skulle vår värld se jätteannorlunda ut. Jag ska högt, jag ska långt, definitivt. Och jag tänker att desto högre man siktar, desto hårdare kör man. Så det där. Jag ska långt. Jättelångt.
Alltså, ja. Jag sitter här bara och liksom nickar. Ja, du kommer liksom nå var som helst. Och det känns som att du kan hamna typ var som helst också. Så jättetack för att du var med i podden, Ronja, och pratade om allt det här med mig.
Tusen tack, det har varit helt jätteroligt. Så här, mycket finlandssvenskt sagt jätteroligt, men helt superroligt, och jag tycker det är fantastiskt att det finns så många poddar där ute som pratar om pengar och sprider liksom ordet om det här som är så otroligt viktigt. För vill vi det eller vill vi det inte, så är det money rules the world, så är det bara.
Mm, håller helt med. Du nämnde att du finns på Instagram. Vad ska man söka på? Hur hittar man dig?
Så originellt som Roms Ronja.
Kanon! Och jag finns ju på Smarta Cash Podcast. Följ mig gärna där. Vi hörs igen helt enkelt nästa vecka. Jättetack till dig som har lyssnat. Hej då!
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.